We begin our study this morning.
Den här morgonen ska vi börja vårt studium.
By reading from the Revelation.
Genom att läsa i Uppenbarelseboken.
Chapter 15, verse 5 through 16, verse 1.
Från kapitel 15, 5 till och med kapitel 16, vers 1. Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Och de sju änglarna med de sju plågorna kom ut ur templet. De var klädda i rena, skinande linnekläder och var omgjordade med bälten av guld kring bröstet. Och ett av de fyra väsendena gav de sju änglarna sju skålar av guld, fyllda av Guds vrede. Han som lever i evigheternas evigheter. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt. Och ingen kunde komma in i templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna hade nått sitt slut. Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: gå ut och töm Guds sju vredeskålar över jorden.
We must now begin a study of section 5 of the Revelation.
Nu ska vi börja med den femte delen av Uppenbarelseboken.
To help us understand its major significance.
För att hjälpa oss att förstå vilken betydelse dess huvudsakliga betydelse.
We might begin by comparing and contrasting.
Så ska vi börja med att jämföra och ställa i kontrast till varandra.
The major figures of section 5.
Huvudfigurerna i avdelning nummer 5.
With the major figures of section 4.
Med de viktigaste figurerna i avdelning 4.
Section 4 we considered on our last occasion.
Förra gången vi träffades så tog vi igenom avdelning 4.
It was dominated by two male figures.
Och den avdelningen dominerades av två manliga varelser.
First the beast.
Först och främst vilddjuret.
And then the false prophet.
Och sedan den falska profeten.
Both male.
Båda manliga.
Both likened to animals.
Och båda lika djur.
Now in section 5 we shall find the section dominated by two female figures.
I avdelning 5 däremot så upptäcker vi att den här avdelningen domineras av två kvinnliga varelser.
Both women.
Båda kvinnor.
Both of them unfaithful women.
Båda otrogna kvinnor, trolösa kvinnor.
In section 4 then.
I avdelning 4 var det så.
The two male figures speak of power and authority.
Så stod de två manliga figurerna för makt och auktoritet.
In section 5.
I del nummer 5.
The two female figures.
Så står de två kvinnliga varelserna.
Speak to us of beauty and clothing.
Skönhet och klädsel.
Section 4 showed us.
Avdelning 4 visade oss.
In the person of the two male figures.
Genom de här två personerna som de manliga varelserna utgjorde.
The abuse of power.
Hur man kan missbruka makt.
Power gone to the beast's head so that it does not draw back. From defying the Almighty.
Hur makten hade stigit vilddjuret i huvudet så att han inte ens avhöll sig från att utmana guden allsmäktige.
And in section 5.
Och i avdelning 5.
We shall read of the abuse of beauty.
Så ska vi läsa om hur skönhet missbrukas.
That leads these two women to illicit love.
Och som denna skönhet som för dessa två kvinnor in i otukt.
But while we are considering the clothing of these two women,
när vi nu tänker på och undersöker vad de här två kvinnorna har för klädsel,
and you will eventually have to agree with me that it is exceedingly beautiful.
Och ni kommer att vara tvungna att hålla med mig om att det är vackra kläder.
It would grace any glossy magazine now, such as the Hello magazine.
Vilken skönhetstidning som helst skulle verkligen skulle pryda omslaget på vilken av dessa tidningar som helst.
It is to be contrasted.
Det här ska jämföras med och stå i kontrast till.
With the clothing of the woman mentioned at the end of this section.
Med den klädsel som kvinnan som nämns i slutet av den här avdelningen har.
For in chapter 19.
För i kapitel 19.
And verse 8.
Och vers 8.
We read of the bride of the lamb.
Så läser vi om lammets brud.
Look at her clothing.
Se vad hon har för kläder på sig.
And it was given unto her that she should array herself in fine linen, bright and pure.
Och henne hade givits att klä sig i skinande rent linnetyg.
For the fine linen is the righteous acts of the saints.
Linnetyget är det heliga rättfärdighet.
With that small introduction.
Genom den här korta inledningen.
Let us go back to the beginning of this section 5.
Ska vi gå tillbaka till början av avdelning 5?
And notice how it begins.
Och lägga märke till hur denna avdelning börjar.
Chapter 15, verse 5.
Kapitel 15, vers 5.
After these things I saw, and the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was open.
Därefter såg jag att templet i himlen, vittnesbördets tabernakel, öppnades.
In this respect, this section agrees with all the other sections from section 2 on.
Så börjar också den avdelningen på samma sätt som alla de andra avdelningarna som vi har tagit igenom.
It begins with something opened in heaven.
Den börjar med att något öppnas i himlen.
But whereas in the other sections,
men i de andra avdelningarna har det varit så,
when something was opened
att
in heaven,
något öppnades i himlen,
we saw some article of the furniture of the heavenly temple.
Så visade Gud oss något av möblemanget i himlen, några möbler.
On this occasion in section 5.
Men vid det här tillfället i avdelning 5.
We see no article of heavenly furniture.
Så får vi inte se några fler himmelska möbler.
What is described?
Det som beskrivs här
is the personal glory of God.
Är Guds personliga härlighet. Guds egen härlighet.
Hence the temple is described as the tabernacle of testimony.
Och därför beskrivs tabernaklet som vittnesbördets tabernakel.
In section 4 it was the ark of God's covenant.
I avdelning 4 var det förbundsarken som beskrevs.
But now it is the tabernacle of his testimony.
Men nu är det Guds vittnesbörds tabernakel.
That refers of course to God's holy requirements expressed in his law.
Och detta hänvisar självklart till till Guds heliga lag och det som han kräver av oss i denna lag.
And that law could be summed up in the exhortation of Leviticus.
Och den här lagen, den skulle kunna sammanfattas i den uppmaning som vi hittar i tredje Mosebok.
Says God to Israel, be you holy.
Där Gud säger till Israel, ni ska vara heliga.
Because I am holy.
För jag är helig.
So we must begin to think of the holiness of God.
Alltså måste vi nu börja tänka på Guds helighet.
Now the holiness of God is not a mood that occasionally comes over him.
Guds helighet är inte en tillfällig sinnesstämning som kommer över honom nu och då.
I don't know if you are subject to such moods.
Jag vet inte om ni har besvär med såna här tillfälliga sinnesstämningar.
Some days you feel rather holy.
Vissa dagar så känner ni er ganska heliga.
And other days not quite so holy.
Och vissa andra dagar inte riktigt så heliga.
And other days not holy at all.
Och vissa dagar känner ni inte alls heliga.
Tends to be a mood with us, doesn't it?
Vi har såna här sinnesstämningar, eller hur?
Not a mood with God.
Men Gud, hos Gud handlar detta inte om sinnesstämning.
Holiness is the quality of his essential being.
Utan helighet är hans utgör hela hans varelse.
The great God who announces his name is I am.
Det är en stor Gud som säger att hans namn är jag är.
Says also I am. Holy.
Säger också jag är helig.
And hence when the tabernacle of the testimony of God is opened in heaven.
Och därför är det så att när vittnesbördets tabernakel öppnas i himlen.
The temple was filled with smoke from the glory of God.
Så fylldes templet med rök från Guds härlighet.
This is God expressing his very essential being.
Det är Gud som uttrycker vem han egentligen är.
No one could enter, we are told.
Och det står här att ingen är tillåten att gå in.
The smoke of the glory of God.
På grund av den här Guds härlighetsrök.
You will remember that it was a similar vision of God.
Kom ihåg att det har funnits en liknande vision, en liknande att Gud har uppenbarat sig på ett liknande sätt.
That the prophet Isaiah was given to see.
Och nämligen för profeten Jesaja.
And he tells us of it in his chapter 6.
Och han berättar om detta i Jesaja 6.
He was given a vision of the Lord seated upon his throne.
Gud visade sig för honom hur han satt på sin tron.
And his train, that is his robes, filled the temple.
Och hans klädsel fyllde, hans klädnad fyllde hela templet.
And the seraphim cried incessantly.
Och serafinerna ropade oavbrutet.
Holy, holy, holy is the Lord God Almighty.
Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig.
The whole earth is filled with his glory.
Hela jorden är full av hans härlighet.
And the temple was filled with smoke, says Isaiah.
Och Jesaja berättar att templet fylldes med rök.
And the inevitable effect upon Isaiah.
Och den oundvikliga följden i Jesajas liv.
Woe is me, he said.
Var att han sa, ve mig.
For I am unclean.
För jag är en man med orena läppar.
A man of unclean lips.
En man som är oren med orena läppar.
And I dwell amongst the people of unclean lips.
Och jag bor ibland ett folk med orena läppar.
Interesting that, isn't it?
Visst är det intressant.
Isaiah felt first the unholiness of his talk.
Först och främst så kände Jesaja vid detta tillfälle hur hans prat, hans tal var oheligt.
The tongue expresses the heart, doesn't it?
Tungan är ju den som uttrycker vad som finns i hjärtat, eller hur?
And faced with the holiness of God.
Och när vi står inför Guds helighet.
The great prophet Isaiah.
Då var det så för den stora profeten Jesaja.
Felt keenly.
Att han kände så djupt i sitt hjärta.
The unholiness of his talk.
Hur orent hans tal var.
It is a mark of true salvation, isn't it?
Detta är ett av kännetecknen på frälsningen, eller hur?
That salvation begins to clean up our speech.
Att frälsningen börjar att förändra vårt sätt att tala.
Here in the Revelation.
Här i Uppenbarelseboken.
When the temple of the testimony was opened.
När vittnesbördets tempel öppnades.
None was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels should be finished.
Var det ingen som kunde gå in i det här templet förrän de sju plågorna från de sju änglarna hade fullföljts.
That was true of the tabernacle when first Moses built it.
Detta stämde också med tabernaklet när Moses byggde det en gång i tiden.
When at last it was complete.
Och när det äntligen var färdigt.
The glory of the Lord descended upon it.
så sänkte sig Guds härlighet ner över tabernaklet.
And not even Moses was able for the time being to enter in.
Och inte ens Moses kunde vid den tidpunkten gå in.
So it was with Solomon.
Så var det också för Salomo.
He built the temple of God.
Han byggde Guds tempel.
And in great procession they at last brought in the ark of the Lord.
Och med en stor skara tågade de till slut in med arken i templet, Guds ark.
The glory of the Lord so filled the temple.
Och så fyllde Guds härlighet templet.
That even the priests were not able to stand and minister in the presence.
På ett sådant sätt att inte ens prästerna kunde stå där inne och tjäna Herren.
God give us an ever greater sense of the holiness of God.
Må Gud ge oss en allt större känsla för sin egen härlighet.
Here now we read of seven angels.
Här läser vi nu om sju änglar.
And from the depths of the holiness of God they emerge.
Och de steg fram från djupen av Guds härlighet.
For they had the seven plagues.
Och de hade sju plågor med sig.
They were about to pour out the bowls containing the plagues.
Och de skulle just tömma de här skålarna där plågorna fanns.
Upon an unholy earth.
Ut över en oren värld.
They had the bowls of the wrath of God.
De hade de här skålarna som innehöll Guds vrede.
Ministers therefore of God's wrath.
Och därför så var det så att de nu skulle låta Guds vrede komma ut i jorden.
Look at their clothes.
Titta på deras kläder. Vad har de på sig?
How are they dressed?
Vad hade de på sig?
So I think they'd be dressed in funereal black.
Jag skulle kunna föreställa mig att de hade svart helt och hållet.
And if you looked at their faces, they would be hard and cruel.
Och när man tittar på deras ansikten så borde de vara hårda och grymma.
You would be mistaken.
Nej, då har ni fel om ni tror det.
Their clothing is sheer beautiful.
Deras klädsel är helt och hållet underbar.
Brilliant white.
Skinande vita.
And they girt about the breast with golden girdle.
Och de var omgjordade med bälten av guld kring bröstet.
Let me draw a contrast.
Jag skulle vilja jämföra med något annat.
The Greeks had a concept of beings that expressed and conveyed the wrath of God.
Grekerna hade en föreställning om varelser som uttryckte och vidarebefordrade Guds vrede.
They were women.
De här varelserna var kvinnor.
Well, female,
eller åtminstone kvinnliga.
They were called the Furies.
De kallades för furierna. Furierna.
And the Greeks depicted them as withered old hags.
Och grekerna, de avbildade dem med hängkinder och dessa urgamla ansikten.
With pus coming out of their eyes.
Med puffar som kommer ut ur ögonen. Var som kommer ut ur ögonen på dem.
Absolutely gruesome.
Fruktansvärt att se på.
Many people think of the wrath of God like that still.
Många tänker fortfarande när de tänker på Guds vrede så tror de att det är så den ser ut.
And some churches have a little notice on the pulpit to the preacher, please don't mention the wrath of God.
Och i en del församlingar så finns det en liten lapp på pulpeten där det framme, ett budskap till predikanten, var snäll och nämn inte Guds vrede.
It's not user friendly.
Därför att det är inte ett vänligt budskap.
So far from these angels being hideously ugly.
Men inte, det var inte alls så att de här änglarna var fruktansvärt fula.
They are exceedingly beautiful.
Utan de är otroligt vackra.
For the holiness of God.
För Guds helighet.
Is a positively beautiful thing.
Är en positivt vacker sak.
Of course it has its negative side.
Naturligtvis har den sina negativa sidor.
Does holiness.
Helheten har sina negativa sidor.
Well, if you want to know what holiness is.
För om du vill veta vad helighet är.
You can contrast it with two different things.
Så kan du jämföra det med två olika saker.
Holiness is the opposite of uncleanness.
Helighet är motsatsen till orenhet.
And if ever I have to be operated on by a surgeon.
Om det någonsin ska vara så att en kirurg ska operera mig.
I hope he has this negative concept of holiness.
Så hoppas jag att han har den här negativa föreställningen om of holiness.
Yes, of holiness.
Av vad helighet innebär.
And has an absolutely hostile attitude to any uncleanness.
Och har en helt och hållet fientlig inställning till allt som är orent.
Bugs and germs.
Småkryp och bakterier.
My life might depend on you.
Mitt liv kanske hänger på detta.
And God's holiness, of course, is against all uncleanness.
Och Guds helighet står i motsatsförhållande till all orenhet naturligtvis.
So the New Testament exhorts us Christians.
Så Nya testamentet förmanar oss kristna och uppmanar oss
to cleanse ourselves from all uncleanness and filthiness.
Att vi ska tvätta oss själva från all orenhet.
Thus perfecting holiness in the fear of God.
Och i Guds frukt att se till att vi blir allt mer heliga.
But holiness has a positive side in scripture.
Men i Bibeln har helighet också en positiv sida.
Be you holy as I am holy, says God to the ancient Israelites.
Ni ska vara heliga så som jag är helig, sa Gud till de gamla israelerna.
And what will that involve?
Och vad betyder det då?
Love your neighbor as yourself, says God.
Älska din nästa som dig själv, säger Gud.
Holiness is true love.
Helighet är sann kärlek, äkta kärlek.
And true love is holiness.
Och äkta kärlek är helighet.
It is the holiness of God that is going to keep heaven unspotted.
Det är Guds helighet som kommer hålla all orenhet bort från himlen.
Shout hallelujah do.
Om ni kan ropa halleluja så ropa den.
There shall nothing that defiles enter there.
Ingenting som smutsar ner kommer in i himlen.
Do you know what the horrors of the lake of fire will be?
Vet ni vad den fruktansvärda skräcken kommer vara i eldsjön?
Listen to scripture.
Lyssna vad Bibeln säger.
Blessed are they that have right to enter into the holy city.
Välsignade är de som har rättighet att gå in i den heliga staden.
Why blessed?
Varför är de välsignade?
For this reason.
Av den här orsaken,
among others,
bland andra,
that outside is every abominable thing you could possibly imagine.
Därför att utanför finns allt orent och äckligt som man överhuvudtaget kan föreställa sig.
Whoremongers and fornicators and murderers and liars.
Folk som bedriver hor och lögnare och otukt av alla de slag, tvivelaktiga affärer.
You would be blessed to go to heaven, you know.
Vi är verkligen välsignade om vi får komma till himlen.
Because the company outside is hideous.
För sällskapet utanför är fruktansvärt.
It is the holiness of God that will maintain the jewels of heaven sparkling forever.
Det är Guds helighet som kommer göra att juvelerna i himlen är alltid gnistrar och glimmar.
Now notice another thing.
Lägg märke till ytterligare något.
Here come these angels so beautifully clothed.
Här kommer nu de här änglarna med sina otroligt vackra kläder.
Ready to execute the wrath of God.
Och de är redo att utgjuta Guds vrede över jorden.
Thus display the character of God.
Och därigenom också låta människorna få veta hur den Gud egentligen är.
And verse 7 tells us that one of the four living creatures gave unto the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God who lives forever. And ever.
Och i vers 7 står det, och ett av de fyra väsendena gav de sju änglarna sju skålar av guld fyllda av Guds vrede, han som lever i evigheternas evigheter.
We have met these living creatures before.
Vi har mött de här fyra väsendena förut.
We first read of them in chapter 4 as being connected with God's throne.
Första gången vi läste om dem var i kapitel 4 och då stod de runt Guds tron.
Four are named. Four living creatures are named.
Fyra av dem har fått namn.
And And they remain mysterious creatures, do they not?
De är fyra och de har inga namn och de förblir mysteriösa varelser som vi aldrig riktigt förstår vilka de är.
We are told what they are.
Det berättas för dem vad de är.
They are living creatures.
Det är levande varelser.
Full of life.
Fulla av liv.
Mm. One has got the face of a lion.
Den ena ser ut som ett lejon.
Another the face of an ox.
Och en annan har ett ansikte som en oxe.
Another has the face of a man.
En tredje har ett människoansikte.
And another has the face of an eagle.
Och en fjärde ser ut som en örn.
Marvelous, isn't it?
Underbart, eller hur?
Life.
Liv.
This world teems with life.
Det sjuder av liv i denna världen.
There are moments when I wished I had all four kinds of life.
Det finns ögonblick när jag önskar att jag hade livet från alla de här fyra väsendena.
You think of a lion.
Tänk att vara som ett lejon. Wow.
And his power.
Vilken makt och kraft.
And his beautiful mane around his neck.
Och den här underbart vackra manen runt nacken.
Look at his
paws. Och titta på hans tassar.
One swipe from them.
Ett slag med en sån här tass.
That would be the end of you.
Och då är det slut med dig.
And I think of my wobbly knees and my poor arms.
Och jag tänker på mina stackars knogar och mina svaga armar.
And when I speak it so weak no one takes any notice.
Och när jag talar så är det så svagt att ingen bryr sig om att skriva ner vad jag säger.
I wish I were a lion.
Jag önskar jag vore ett lejon.
Mm-hmm. And then the second one had the face of a calf.
Den andra hade ett ansikte som såg ut som en kalv.
An ox, that is.
En oxe är det faktiskt.
Well, I don't want to look like an ox.
Nej. Jag tror inte jag vill se ut som en oxe.
But sometimes I wish I had the strength of an ox.
Men ibland, vissa dagar önskar jag att jag hade en oxestyrka.
In the ancient world, the farmers didn't use horses, they used oxes to pull the plough.
Förr i tiden så använde bönderna inte hästar utan de använde oxar när de skulle ploga.
Plodding deer beasts.
Det är plogande varelser som verkligen kunde det här med att ploga.
Bit clumsy.
Lite klumpiga kanske.
But they can carry on for a whole day pulling a plough.
Men de kunde hålla på oavbrutet en hel dag och dra den här plogen.
I get tired at work after the first hour, don't you?
Redan när jag jobbat en timme så är jag trött på jobbet.
And leave a lot of work unfinished.
Och jag lämnar massa arbete ogjort.
Oh, I wish I had the strength of an ox.
Åh, om jag ändå vore stark som en oxe.
No wonder perhaps when Paul is exhorting the Corinthians.
Det kanske inte är så konstigt att när Paulus förmanar korintierna.
He likens Christian workers to oxen.
Så liknar kristna arbetare vid oxar.
And says thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn.
Och säger att du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar säden.
And the third one had the face of a man.
Och den fjärde såg ut som en människa. Hade ett ansikte som
well,
en människa.
Yes, I've got a face. Oh, more moderately human face.
Jag
yes.
Har också nästan åtminstone ett ansikte som en människa.
And there are many respects, are there not, in which a man is superior both to a lion and an ox.
Och på många sätt så är ju en människa överlägsen både ett lejon och en oxe.
Made in the image of God to start with.
Han har ju till att börja med skapats till Guds avbild.
With our intelligence.
Med intelligens
and self-consciousness
och självmedvetande
and the ability to transcend the universe
och förmågan att se bakom universum
without unduly congratulating you
och utan att överösa er med beröm.
You are a wonderful contraption, aren't you?
Så måste jag ändå säga att ni är verkligen underbara skapelser.
You can sit here on this seat.
Ni kan sitta här på bänkarna.
And think about the most distant galaxy if you care.
Tänka på den mest avlägsna galax om ni vill.
And ask yourself now, I wonder what it was like before the universe was created.
Och ställa er frågan, jag undrar hur det såg ut innan universum skapades.
I wonder what it would be like when the universe comes to an end.
Och jag undrar hur det kommer bli när universum kommer till ett slut.
As far as I know, lions and oxen don't think about it.
Så vitt jag vet så tänker inte lejon och oxar på detta.
We can, can't we?
Men vi kan göra det, eller hur?
We have what the philosophers call transcendence.
Vi har det som filosoferna kallas förmåga att... How would you say that?
ability to go beyond our immediate circumstances.
Vi har förmågan att gå utanför oss själva.
But with all that, sometimes I wish I were an eagle.
Men även om jag kan allt detta, så önskar jag ibland att jag vore en örn.
To be bound by gravity to this earth.
Det är inte så lätt att stå under tyngdlagen.
It'd be marvelous to be a bird.
Vad fantastiskt det vore att vara en fågel.
Fly away.
Och flyga iväg.
And if I didn't like my present circumstances?
Om jag inte tyckte om de omständigheter som jag befinner mig
i? I could apply for the wings of a dove and be far from here.
Så kunde jag använda mig av en duvas vingar och flyga långt härifrån.
What a marvelous variety of life.
Vilken otroligt underbar variation av liv som vi får i de här väsendena.
And they are associated with the throne of God.
Och de står runt omkring Guds, de hör till Guds tron.
Because he is the living God.
Därför att han är den levande guden.
And it was one of these living creatures.
Och det var en av dessa levande varelser.
That gave the seven angels seven golden bowls.
Som gav de sju änglarna sju gyllene skålar.
Full of the wrath of God.
Fulla med Guds vrede.
Who lives forever and ever.
Som lever i evigheters evigheter.
It's life itself.
Detta är verkligen själva livet.
And the living God.
Och den levande guden.
Who in his holiness must express his holy indignation.
Som i sin helighet måste uttrycka sin heliga förbittring.
Against all such sin as defiles life.
All den synd som förorenar livet.
And in the end destroys it.
Och till slut kommer han att förstöra det.
And then finally we have.
Och till slut så har vi.
The remark in chapter 16, verse 7.
Det som står i kapitel 16, vers 7.
I heard the altar say.
Och jag hörde altaret säga.
Yea, O Lord God the Almighty.
Ja, Herre Gud, du allsmäktige.
True righteous are thy judgments.
Sanna och rättfärdiga är dina domar.
The very altar.
Själva altaret.
That witnessed the fires of the sin offerings.
Som bevittnade eldarna för syndoffren.
Sin offerings that were offered to meet the wrath of God against sin.
Det syndoffer som offrades för att möta, tillfredsställa Guds vrede över synden.
And thereby bring forgiveness and redemption to men.
Och därigenom föra med sig förlåtelse och förlossning för mänskligheten. Och som pekade framåt på det stora offret som är Kristus.
And the very redemption secured by Christ.
Och den förlossning som han vann, det återköp som han vann för vår skull.
Its protest against the sin of a filthy world.
Och en protest mot synden i denna världen.
We believers are warned, aren't we? As we come to the Lord's Supper, we are warned.
När vi kommer till Herrens heliga måltid så kommer vi med behov.
To examine ourselves.
Och vi utforskar oss själva.
And where we find sin and wrong attitudes.
Och där vi hittar synd och felaktiga inställningar.
To judge ourselves.
För att döma oss själva.
And thus let us eat of the bread and drink of the wine.
Och sedan äta av brödet och dricka av vinet.
For if any eat and drink unworthily.
För om någon äter eller dricker med ett ovärdigt sinne.
He should be held guilty of the body and blood of Christ.
Så försyndar han sig på Jesu blod och kropp.
Fancy my taking that holy bread and wine.
Föreställ er att jag tar det heliga brödet och vinet.
And allowing in my life sins that murdered Christ.
Och tillåter i mitt liv synder som tog livet av Kristus.
And I let them run free without being judged.
Och jag låter människor som gör så springa vara fria utan att dömas.
The holiness therefore of God.
Guds helighet.
And if I come carelessly to the Lord's Supper,
om jag kommer kallsinnigt eller om jag kommer lättsinnigt till Herrens heliga måltid,
then the Lord in his faithfulness,
då kommer Gud i sin trofasthet,
may chastise me,
att uppfostra mig,
until I learn better values,
tills jag har lärt mig på ett bättre sätt hur värdefullt det här är.
And set myself to be holy as God is.
Och verkligen bestämma mig för och traktar efter att vara helig som Gud är helig.
With that introduction, we must turn now to the main topic of this section.
Med denna inledning så måste vi nu vända oss till huvudämnet i den här avdelningen.
The judgment on Babylon.
Och det är domen över Babylon.
But I better rephrase that.
Men jag tror att jag måste säga det här på ett annat sätt.
The judgment on Babylon number one.
Och det är domen över Babylon nummer ett.
Which is described in chapter 17.
Som beskrivs i kapitel 17.
And the judgment on Babylon two.
Och sen har vi domen över Babylon nummer två.
Which is described in chapter 18.
Som beskrivs i kapitel 18.
Later in our study we shall find that these two Babylons are not exactly the same thing.
Och senare i vårt studium kommer vi upptäcka att dessa två olika Babylon inte är exakt
there
samma sak.
There are important differences between
them. Det finns viktiga skillnader mellan dem.
But what they have in common is this.
Men vad de har gemensamt är detta.
They are both female figures.
De är båda kvinnliga varelser.
They are expensively dressed.
Och de är klädda i dyrbara kläder.
But both of them are unfaithful women.
Båda är trolösa kvinnor.
They are harlots and whores.
De är horor naturligtvis.
They represent the perversion of beauty.
Och de representerar hur skönheten har perverterats och fördärvats.
Now this is figurative language, isn't it?
Det här är bildspråk naturligtvis.
Metaphorical.
Metaforiskt språk.
And indeed these cities are personifications of peoples.
Och städerna är personifikationer av människor.
The image of an unfaithful woman.
Bilden då av en trolös kvinna.
Is a common metaphor in the Old Testament.
Är en vanlig metafor, en vanlig bild i Gamla testamentet.
And is mostly heard of.
Och hörs för det mesta om.
When God is rebuking Israel for her unfaithfulness to God.
När Gud förmanar Israel för att Israel är trolöst mot Gud.
For leaving him.
När Gud förmanar Israel för att Israel har lämnat honom.
And joining herself with the heathen around her.
Och gått i koalition med hedningarna runt omkring.
And learning to practice idolatry.
Och börja praktisera otukt.
Unfaithfulness to God.
Trolöshet, otrohet gentemot
Gud. God represents it as unfaithfulness, as adultery upon the part of a wife.
Och Gud han beskriver det här som otrohet från en kvinnas sida.
The New Testament uses the same metaphor, doesn't it?
I Nya testamentet så använder Gud samma metafor, eller hur?
Listen to this.
Lyssna på det här.
It is James writing a letter to his fellow believers.
Det är Jakob som skriver ett brev till sina medtroende.
And this is James chapter 4.
Och det här är Jakobs brev.
And verse 4.
Kapitel 4, vers 4.
And he says.
Och där säger han.
You adulteresses.
Ni är det någon som kan läsa den versen? Någon som har den? Jag har inte fått upp den än. Äktenskapsbruket. James 4.
James 4, verse 4.
Ni trolösa.
Know you not that friendship of the world is enmity with God?
Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap?
Whosoever therefore would be a friend of the world, making himself an enemy of God.
Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.
For the moment I quote it merely as an example of the same metaphor used within the New Testament community.
Jag citerar det här bara för att visa att samma bild användes inom den kristna församlingen i Nya testamentet.
Or let us read from 2 Corinthians
Eller,
chapter 11.
Om vi läser från andra Korinthierbrevet kapitel 11.
And we'll read there verses 2 and 3.
Och där läser vi verserna 2 och 3, andra Korinthierbrevet 11. Eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud, jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.
Here Paul reminds us of what conversion to Christ is.
Här påminner Paulus om vad omvändelse till Kristus egentligen innebär.
It is an engagement.
Det är en förlovning.
A betrothal.
En förlovning.
Not yet the marriage.
Det är inte ännu ett giftermål.
The marriage supper of the Lamb is yet in the future.
Lammets bröllopsmåltid väntar fortfarande i framtiden.
But we are espoused to Christ.
Men vi är förlovade med Kristus.
We are engaged to him.
Vi är trolovade med honom.
And therefore we are required to be faithful to him.
Och därför förväntar han sig att vi ska vara trofasta, trogna mot honom.
In particular, faithful in our thinking.
Och speciellt trogna i vårt sätt att tänka.
For says Paul, I'm afraid lest by any means the serpent who beguiled Eve.
För, säger Paulus, jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva.
Your mind should be corrupted from the loyalty and the purity that is towards Christ.
Så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.
So we must learn the lesson that this figurative speech indicates.
Så vi måste lära oss den lektion som det här bildtalet vill förmedla till oss.
It indicates unfaithfulness in relationship with God.
För den talar, det här språket talar om trolöshet i relationen med Gud.
And unfaithfulness in our relation to Christ.
Och otrohet i vår relation till Kristus.
And therefore when it comes to the first Babylon here in the Revelation.
Och när vi då kommer till det första Babylon här i Uppenbarelseboken.
In chapter 17.
I kapitel 17.
I suggest, as do many commentators,
så föreslår jag tillsammans med många andra bibelutläggare
that this woman represents false religion.
Att den här kvinnan står för falsk religion.
She is the mother of harlots.
Hon är horornas moder.
And of the abominations of the earth.
Och allt det som är otäckt och äckligt här på jorden.
And her unfaithfulness is immediately seen.
Man ser omedelbart hennes trolöshet.
By the fact that she is riding this beast.
Genom att hon rider på det här vilddjuret.
The beast is full of the names of blasphemy.
Vilddjuret är ju fullt av hädelser.
This is the beast that is claiming virtual divine honors.
Det här är ju det vilddjuret som kräver att man ska tillbe honom som om han var Gud.
Is the absolute enemy of God.
Han är Guds absoluta fiende.
And inspired by the devil himself.
Och inspirerad av själva djävulen.
What is this woman doing trying to ride this beast?
Vad gör den här kvinnan och försöker rida på det här vilddjuret?
All dressed up.
Jättefint klädd.
Scarlet.
I scharlakansrött.
I think the rouge on the face is a bit too much.
Jag tror att hon kanske lite för mycket rouge på kinderna.
And the mascara under the eyes.
Och kanske mascaran börjar rinna lite under ögonen.
A bit overdone.
Lite för mycket helt enkelt.
She's obviously dressed herself up to please the beast.
Det är helt klart och tydligt att hon har klätt upp sig så här för att vilddjuret ska tycka att hon är vacker.
She's forgotten about being loyal to God.
Hon har glömt av hur man är trofast mot Gud.
She's forgotten about the need to dress up to please Christ.
Hon har glömt hur man klär sig för att vara välbehaglig för Kristus.
She's all dressed up to please the beast.
Hon har klätt upp sig helt och hållet för att vilddjur ska tycka att hon är snygg.
Because she hopes by giving her favors to the beast.
Hon tror att när hon nu ger sig själv så här åt vilddjuret,
she will be able to control the beast.
Så ska hon kunna också behärska det här vilddjuret.
I want to say that is false religion.
Och jag skulle vilja säga att det där står för falsk religion.
Protestant commentators say that this is a figure of the Roman Catholic Church.
Protestanta bibelutläggare säger att det här är en bild på den romersk-katolska kyrkan.
It's more than that.
Men det är mer än det.
It is false religion as a whole.
Det handlar här om falsk religion överhuvudtaget.
But Christendom cannot escape the criticism here given.
Men kristendomen kan inte komma undan den kritik som man ger här.
It says among the crimes of this woman on the beast.
Det sägs att bland den här kvinnan som sitter på vilddjur, bland hennes brott,
she is drunken with the blood of the saints.
Att hon är drucken, hon är full med det heligas blod.
She is connived with the political authority to martyr true believers.
Hon har gått i koalition med de politiska ledarna för att ta livet av sanna troende.
Let us think for a moment of the history of Christendom.
Låt oss tänka efter ett ögonblick hur det ser ut i kristendomens historia.
At the start, believers were persecuted.
I början så förföljdes de troende.
By the Roman Empire.
Av det romerska riket.
There came a moment when Constantine the Great professed conversion to Christ.
Och sen kom det ögonblicket då Konstantin den store bekände att han hade vänt om till Kristus.
What kind of a conversion it was, you may gather from this.
Men vi kan av följande kan vi förstå vad det var för slags omvändelse.
That he put the sign of the cross on his armor and flag.
Det var att han satte korsets tecken på sina vapen.
And said, in this sign I conquer.
Och sa, i detta tecket ska jag segra.
And then the sign of the cross.
Och i korstecknet.
He continued to fight and destroy and kill multitudes of people.
Och i detta korsets tecken så fortsatte han med att mörda och förfölja och förstöra stora massor med människor.
In the name of him who forbade his disciples to use the sword.
I namnet på honom som förbjöd sina lärjungar att använda svärd.
Either to protect him or to further his kingdom.
Vi skulle inte använda svärd varken för att skydda oss själva eller föra vidare hans rike.
And from now on the cross became the emblem of the armies of Europe.
Och från och med nu så blir korset tecknet för Europas arméer.
And then a very sinister thing happened.
Och sen hände något väldigt mörkt och hemskt.
The early Caesars,
de första härförarna,
were very favorable to the Jews.
De tidiga kejsarna tyckte mycket om judarna.
They didn't like Jews.
De tyckte inte om judar.
They despised Jews.
De hatade judar.
Going round the corner in their little religious building.
Som gick om runt hörnet med sina små tofsar och religiösa kläder.
And their funny food laws.
Och deras löjliga lagar runt omkring maten.
And keeping a Sabbath once in 7 days.
Och höll sabbaten var sjunde dag.
And what they regarded as an outrageous act, circumcision.
Och det som de tyckte var en rättfärdig handling, nämligen omskärelsen.
But for all that they detested Jews.
Men även om de avskydde judar.
They protected them.
Så skyddade de ändå judarna.
Beginning from Julius Caesar.
Det var Julius Caesar som började med det.
They brought in special laws protecting the Jews.
Och de utfärdade speciella lagar som skulle skydda judarna.
And particularly Jews in the army.
Och speciellt de judar som fanns i armén.
Who had a conscience against fighting on the Sabbath day.
Som hade dåligt samvete om de slogs på sjunde dagen.
And the emperors that followed Julius Caesar.
Och de här härförarna och härskarna som följde på Julius Caesar.
Were on the whole protective of Jews.
Skyddade på det stora hela judarna.
When did the real persecution of Jews begin?
När började då den riktiga förföljelsen av judar?
When the church joined up with Constantine.
Det var när kyrkan slog sig ihop med Konstantin.
When the so-called church urged Constantine to withdraw the privileges of the Jews.
Och när den så kallade kyrkan övertygade Konstantin om att han skulle ta ifrån judarna deras privilegier.
Then began the shocking story of the Middle Ages.
Då började den chockerande historien som medeltiden utgör.
Of the persecution of Jews by Christendom.
Där det var de kristna, det var kristenheten som förföljde judarna.
And not only in the inquisitions of Spain.
Och inte bara i den spanska inkvisitionen.
But not only that.
Men inte bara det.
For political reasons.
Av politiska orsaker.
Christendom gathered his armies.
Så samlade de kristna ihop sina härar.
And went and fought Islam.
Och gav sig iväg för att slåss mot Islam.
Slaughtered thousands.
Och slaktade tusentals.
In the cause of possessing holy sites, if you please.
Holy
sites.
För att de skulle kunna erövra de här heliga platserna, kan ni tänka er.
And thus began a scandal that is with us to this day.
Och då började denna skandal som fortfarande förföljer oss.
To Muslims, Christians are the people that persecuted Muslims in the medieval world.
Att de kristna är de som förföljde muslimerna under medeltiden.
And the nations that now bomb Iraq.
Och de nationer som nu bombar Irak.
Are thought by Muslims to be acting as Christians.
Muslimerna tror att de står där i egenskap av att vara kristna.
You can understand one reason why it's difficult to preach gospel, the Christian gospel, to Muslims.
Nu kan ni se en av orsakerna till varför det är svårt för oss kristna att predika evangeliet för muslimer.
The marriage of Christendom with political power.
Kristendomens dårskap med politisk makt.
With the result that in many countries, even in England,
har fört med sig som resultat att i många länder, till och med i England,
the so-called Christian Church joined with the government in forbidding believers even to possess the Bible.
Där förenade sig den kristna kyrkan med regeringen och förbjöd de kristna att ens få ha en bibel.
And what of our modern world? What of religion in our modern world?
Och hur ser det ut med religionen i vår moderna värld?
At the end of the 19th and throughout the most of the 20th century.
I slutet av 1800-talet och genom större delen av 1900-talet.
There was an institution called the World Council of Churches.
Så fanns något som hette kyrkornas världsråd.
And that existed to promote unity amongst all Christian people.
Och den kyrkornas världsråd fanns där för att den skulle arbeta för enhet mellan alla kristna kyrkor.
And surely that was a good idea.
Och det var ju verkligen en god målsättning.
But as it was interpreted in practice.
Men när man skulle då praktisera den här målsättningen.
It meant that you must agree to join in even with theologians that denied the deity of Christ.
Så innebar det att man måste förena sig även med teologer som förnekade Kristi gudom.
That rejected his bodily resurrection.
Som förkastade detta att han hade uppstått i kroppen.
Even with theologians that wrote books proclaiming that God is dead.
Du måste till och med göra det till ett med teologer som skrev böcker om att Gud är död.
It meant that you must allow doctrine to go.
Och det betydde på det stora hela att du måste släppa alla lärosatser.
And all love each other
och bara
and come into a unity.
Älska varandra och vara ett med varandra.
It hasn't survived.
Men kyrkornas världsråd har inte överlevt.
You won't hear of the World Council of Churches now.
Man hör inte längre om det.
You will hear of something else that has replaced it.
Men det finns något annat som har ersatt det.
And that is one world religion.
Och det är ett råd för att det ska finnas en enda religion.
The aim to unite all religions.
Målsättningen att förena alla religioner.
And many a government is very pleased with the idea.
Och det är många regeringar som tycker så bra om den här idén.
It's this religion business that gets people fighting each other.
För det är ju religionerna som får folk att slåss mot varandra, säger de.
If only we could somehow get all the religions together.
Om vi på något vis kunde slå ihop alla religioner.
That would be the end of all the wars, wouldn't it?
Då vore det ju slut på alla krig, eller hur?
Well, if you're prepared to forget Marx, for instance.
Om vi är beredda att glömma Marx, till exempel.
And the wars that atheists have conducted.
Och de krig som ateister har utfört.
So we had an Archbishop of Canterbury.
Och så hade vi en ärkebiskop i Canterbury.
Who came home from a tour of India.
Som hade varit och rest i Indien.
And he announced to the English public.
Och han berättade för för människorna i England.
How impressed he had been by the spirituality of Hinduism.
Vilket djupt intryck det hade gjort på honom hur andlig hinduismen är.
And he suggested that we as Christians should sit down with Hindus.
Och han föreslog att vi som kristna borde sätta oss ner tillsammans med hinduerna.
And with their help seek the truth.
Och med deras hjälp söka efter sanningen.
I thought Christians followed one who said, I am the truth.
Jag trodde ju att de kristna följer honom som säger, jag är sanningen.
No, but the present mood is.
Nej, men den nuvarande inställningen är
to bring all world religions
att alla världsreligioner
together
ska slås ihop.
And of course the political machines are behind it.
Och naturligtvis står det politiska maskineriet bakom detta.
In England recently there was an assembly.
Nyligen fanns det en församling i England.
And they had an evangelistic campaign.
Och de hade en evangelistisk kampanj.
And they put a banner outside the church.
Och de satte upp en sån här banderoll utanför kyrkan.
Jesus is the way.
Jesus är vägen.
The local city authorities.
De styrande i den här staden.
Then informed them.
Berättade då för dem
att
detta var sista gången som de skulle få tillåtelse att sätta upp en sån här banderoll.
Because such a banner för, and its claim
för en sådan banderoll och det anspråk som den uttryckte
offended Muslims.
Förolämpade muslimerna.
What will religion do?
Vad kommer religionen att göra?
False religion will try to ride the beast.
Falsk religion kommer försöka rida på vilddjuret.
On the theory that it is able to help and control such a beast.
Och tror att den därigenom ska kunna behärska och styra ett sådant vilddjur.
And God's judgment on it.
Och Guds dom över detta vilddjur, över denna falska religion.
He allows the beast and the ten kings to take that harlot and rip her to pieces.
Då han tillåter till slut vilddjuret och de 10 konungarna att slita denna hora, denna sköka i stycken.
Disgusted at the behavior of such an unfaithful woman, unfaithful to what she supposedly believed.
Och the beast and the ten kings are disgusted with her behavior.
Yes, disgusted.
Aren't they on the same side?
Yes, but in the end they burn her to pieces.
No. I slutet så bränner alltså vilddjuret av de här 10 konungarna upp den här skökan och är förbittrade över hennes beteende och tycker att hon är trolös.
And disgusted that she is so unfaithful for what she pretends to what she pretends to believe.
Och att hon även är trolös mot det som hon gör anspråk på att hon tror.
But with that we come to the Babylon of chapter 18.
Nu kommer vi till Babylon nummer 2 i kapitel 18.
Now many commentators feel that these two chapters describe the same two women.
Många bibelutläggare menar att de här två kapitlen beskriver samma kvinna.
And maybe they are right.
Och de har kanske rätt.
I personally hold that we have to distinguish the second Babylon from the first.
Själv så tror jag att vi måste skilja på första och andra Babylon.
We see that in the different descriptions that are given.
Vi ser detta genom de olika beskrivningar som ges.
With the first Babylon in chapter 17.
Första Babylon i kapitel 17.
It is the political power, the beast and the ten kings that destroy her.
Så är det den politiska makten, vilddjuret och de 10 kungarna som förstör henne.
With the second Babylon.
Men med det andra Babylon.
When she is destroyed.
När hon förstörs.
The kings of the earth mourn over her.
Så sörjer jordens konungar över henne.
As do all the merchants of the world.
Och alla köpmännen i världen gör samma sak.
She must be different.
Alltså kan hon inte vara samma kvinna.
Where lies her difference?
Men var ligger hennes skillnad då?
She is of course dressed expensively.
Hon har också dyra kläder.
But as the description proceeds,
men när allt eftersom beskrivningen fortsätter,
you will see, for instance, in verse 11 onwards,
till exempel märke till i vers 11 och framåt,
why the merchantmen are upset at her destruction.
Varför jordens köpmän gråter och sörjer över när hon förstörs.
She is the headquarters of gold and silver.
Hon är huvudkvarter för guld och silver.
Precious stone and pearls and fine linen and purple and silk and scarlet and all fine wood and every vessel of ivory and every vessel made of most precious wood and of brass and iron and marble and cinnamon and spice and incense. Wow, a veritable supermarket.
Hon är verkligen en sån här supermarket, alltså med ädelstenar och pärlor och fint linnetyg och purpur och siden och schalakan och tujaträ och alla slags föremål av elfenben och av mycket dyrbart trä, brons, järn och marmor, kanel och dyrbar salva, rökelse, myrra och välluktande harts och så vidare, så vidare.
Nothing cheap here, I might say.
Pardon?
Nothing cheap here.
Och här är det inte billiga grejer, min son.
It is all the very best.
Utan det är bara de bästa.
If you want a similar description in the Old Testament,
om ni vill hitta en liknande beskrivning i Gamla testamentet,
you'll have to go to the prophet Ezekiel.
Så måste du gå till profeten Ezekiel,
where he is denouncing the king of Tyre.
Där han avsäger sig Tyros konung.
So let me pause for a moment and tell you all about Tyre.
Så här ska vi göra en liten paus och ett litet inhopp där jag ska berätta för er om Tyr.
Famous cities of Tyre and Sidon.
Tyrus, de berömda städerna Sidon och Tyrus.
In the ancient world they achieved a quite large empire.
Förr i tiden så hade de ett stort rike.
But it was an empire not built on armies and force.
Men det här var ett rike som inte byggde sin makt på vapen eller vapenmakt.
It was an empire built on trade and commerce.
Utan den hade som sin grund handel och köpmänskap.
The men of Tyre were very good sailors.
Männen i Tyrus, de var goda, bra sjömän.
And they bought all sorts of goods.
Och de köpte alla möjliga typer av varor.
They took, for instance, the beautiful vases produced by the Greeks.
De tog till exempel de här fina vaserna som grekerna hade.
Red and black vases.
Röda och svarta vaser.
With marvelously artistically drawn figures on the vases.
Med otroligt vackert utsirade figurer på vaserna.
And all sorts of beautiful clothes.
Och alla möjliga vackra kläder.
And they went all round the Mediterranean.
Och de hade sin rot runt hela Medelhavet.
Convincing housewives that they really needed these things.
Och övertygade hemmafruarna om att de verkligen behövde de här sakerna.
Even though before they never knew they existed.
Fastän de inte ens visste om förut att de fanns.
These were international traders, you see.
Det här var internationella köpmän, förstår ni.
And built up an empire on international trade.
Och de byggde alltså upp ett rike på den här internationella handeln.
And commerce.
Handeln, ja.
And when Alexander the Great,
och med Alexander den store,
conquered Tyre and Sidon,
när han vann över Tyrus och Sidon,
they moved their headquarters to Carthage in Africa.
Så flyttade de sitt huvudkvarter till
Kartago
i Afrika.
And continued their trade from there.
Och fortsatte sin handel utifrån Kartago.
The Romans eventually defeated them.
Till slut så besegrade romarna dem.
For the Roman empire was built on armies.
För romarrikets makt var uppbyggt på.
And at home on farming.
Vapen, och på hemmafronten så handlade det om att man bönder.
Romans despised trading.
Romarna tyckte inte om handel.
The Tyrian empire built on trade.
Men det här riket i Tyrus och Sidon byggde alltså på handel.
Yes, built on trade. Mm. You say, what's wrong with commerce?
Vi säger, vad är det för fel med handel? Kommers.
What's wrong with beautiful things?
Vad är det för fel med vackra saker?
Isn't it written that God gives to all things to enjoy?
Står det inte skrivet att Gud ger oss allt för att vi ska kunna glädja oss över det och njuta av det?
Isn't it our Lord who appealed to the flowers, beautifully covered?
Är det inte vår Herre själv som säger att se på blommorna så vackert klädda de är?
And drew the analogy between the colors of the flowers and the coats and clothes that we wear?
Och drog en liknelse mellan blommorna och deras färger och hur vi är klädda.
Surely God wants us to enjoy beautiful things.
Vi ser det så att Gud vill att vi ska kunna njuta av det som är vackert.
He most certainly does.
Vad det gör han?
But then there's a danger, isn't there?
Men sen så finns en fara, eller hur?
And we remember the lesson of a day or two ago.
Och vi försöker komma ihåg det som vi lärde oss för ett par dagar sedan.
That God filled the Garden of Eden with very beautiful trees.
Att Gud fyllde Edens lustgård med vackra, underbart vackra träd.
To satisfy every genuine desire of the human heart.
För att tillfredsställa varje äkta längtan i det mänskliga hjärtat.
But Satan used those beautiful things.
Men att Satan använde sig av de här vackra tingen.
To draw people's heart away from the creator.
Att dra människors hjärtan bort från skaparen.
And the flood of beautiful things in our modern Western world. The flood.
Och den flod av vackra ting som finns i vår västvärld idag.
Let me ask you a question about it.
Skulle vilja ställa dig en fråga om detta.
Has it increased people's godliness?
Har det fört med sig att människor vänder sig mer till Gud och mer gudfruktiga?
Or does it tend in the other direction?
Eller verkar det verka i åt motsatt håll, att det drar människor från Gud?
The race of commerce and trade for all that is beautiful.
Och den här tävlingen mellan olika handelsbolag, det här vettvilliga jagandet efter allt som är vackert.
Exerts an enormous pressure.
Det lägger ett otroligt tryck på oss.
You think of the price of houses.
Man tänker på hur mycket hus kostar.
And the need to work hard to get enough to pay for.
Och hur mycket man måste arbeta för att kunna betala för huset.
And the incitement to keep up with the Joneses.
Och den här tävlingen som vi har med grannen, att vi måste ha lika mycket som han har.
And if the film star has a dress like that, I must have one too.
Och om filmstjärnan har en sån klänning, ja, men då vill jag också ha en sån.
And the pressures of such living can reduce our time for spiritual exercise.
Och den stress som den typen av leverne utgör kan göra att vi får allt mindre tid för att verkligen vara inför Gud.
And instead of leading us nearer the Lord.
Och istället för att föra oss närmare Gud.
Can so fill life.
Kan det fylla våra liv så till bredden.
That we have a minimum of time
att
for
vi
him.
Har ett minimum av tid för Gud.
And his interests.
Och det som angår hans rike.
Let me use an analogy.
Nu ska jag använda mig av ytterligare en bild.
One of these days, for some unknown reason, you invite me to dinner.
Om det skulle vara så att en av dessa dagar ni av någon orsak bjuder in mig på middag.
Here I come and I sit down at
your
table.
Och så kommer jag och så sätter jag mig ner vid ert bord.
And there you are, my dear lady, sitting at the head of the table.
Och sitter du min kära dam vid bordslutet.
And I'm here sitting by us.
Och jag sitter här bredvid dig.
And of course it's a magnificent dinner.
Och det är verkligen en sån fin middag.
Magnificent.
Och så fin, vad god den är.
So I'm busy eating my soup.
Och så jag är fullt sysselsatt med att äta min soppa.
And as my hostess.
Och min värdinna.
You of course want to be kind and engage me in conversation with you.
Du vill vara vänlig och artig mot mig och föra ett bra samtal med mig.
And you say it's been a nice day today, hasn't it?
Och du säger, visst är det en fin dag idag, eller hur?
Don't answer.
Jag svarar inte.
So the next course, she has another go.
Och så kommer nästa rätt.
Says, did you go anywhere good on holiday this year?
Och så frågar hon, har du varit iväg på någon bra semester i år?
Don't answer.
Jag svarar inte.
She says, I knew Englishmen were funny, but I didn't realize they were this funny.
Jag har alltid vetat att engelsmän är lustiga, men inte visste jag att de var så här konstiga.
The next call she has another final go.
Och sen nästa rätt och hon försöker ytterligare en gång för sista gången.
And she says, have you read any good books recently? Interesting books.
Så frågar hon, har du läst några intressanta böcker på sistone?
And I lift up my face.
Och jag lyfter upp mina ögon.
And I say, my good woman, I'd like to tell you something.
Och min kära dam, jag skulle vilja berätta något för dig.
I think this food is marvelous.
Jag tycker den här maten är så underbar.
Oh, your sense of spicing and everything else. It is delightful.
Du är så bra på att krydda. Den är verkligen så god.
And the background music.
Och bakgrundsmusiken är så fin.
Oh, what a lovely, lovely sound that is.
Och vad vackert det låter.
How judicious your taste in music.
Och du har verkligen så bra musiksmak.
And that Rembrandt you have on the wall.
Och den där Rembrandt som hänger på väggen där.
You know, he's one of my favorite.
Han är verkligen en av mina favoritmålare. Och vad jag tycker om den här maten. Och musiken.
And art.
Och din konst på väggarna.
As for you, my good woman.
Men när det gäller dig, min goda dam.
I'm not interested in you.
Så jag är överhuvudtaget intresserad av dig.
I don't even believe you exist.
Jag tror inte ens att du finns.
But if you exist.
Men om du finns.
I'm not interested.
Så jag är inte intresserad av dig.
I've got enough in this food and the clothes and the pictures.
Det är riktigt med maten och med musiken och med konsten.
What would you do?
Vad skulle du då göra?
I think you'd press the ejector button on my...
som gjorde att jag försvann.
Stupid fool.
Vilken idiot.
Why did I think the lady invited me to dinner for?
Varför tror jag att den här kvinnan bjöd in mig till middag?
Just to enjoy the dinner?
Bara för att jag skulle kunna njuta av maten.
No, because she and her husband wanted to offer me their friendship.
Nej, därför att hon och hennes man ville erbjuda mig sin vänskap.
And this would be a friendship that would last through life, maybe.
Och det här kanske skulle kunna bli en livslång vänskap.
And last on into eternity.
Ända in i evigheten.
But I'm interested in the beautiful things.
Men jag bryr mig bara om de vackra sakerna.
But I'm not interested in her and her husband.
Men jag bryr mig inte alls om henne och hennes man.
What a consummate fool.
Vilken idiot, helt enkelt. Konsumerande idiot.
And that is the charge against Babylon.
Och detta är den anklagelse som Gud riktar mot Babylon.
She is guilty, says God.
Gud säger att hon är skyldig.
Of inciting desires in people.
Att hon ingjuter såna här önskemål hos människor, begär hos människor.
And to set them desiring for things apart from God.
Och att hon får dem att begära saker och ting som inte alls har med Gud att göra.
And the other charge is.
Och den andra anklagelsen.
That in her are the souls of men.
Att i henne finns människornas själar.
Commerce making its profits and squeezing the life out of its executives.
Handeln som förgör sina profeter och kväser livet ur dem som håller på med det.
But now in history we are at a point.
Men nu har vi kommit till en punkt i historien.
Not merely where there is a move to join up all world religions.
Där det inte bara finns en inriktning att man ska slå samman alla religioner.
But a world in which the globalization of trade.
Men också en värld där globaliseringen av handeln
is becoming a possibility.
Börjar bli en möjlighet.
And when it happens it won't lead people to God.
Och när detta händer så kommer det inte att föra människor till Gud.
Listen to Babylon with all her wealth.
Lyssna till Babylon med all dess rikedom.
I sit a queen.
Jag sitter här som drottning.
There's none like me.
Det finns ingen som jag.
I have no need of God.
Inte behöver jag Gud.
And the judgments of God.
Och Guds domar kommer att falla över det.
This is a solemn passage of scripture, isn't it?
Det här är ett allvarligt bibelavsnitt, eller hur?
You couldn't possibly say you enjoyed it.
Ni kan inte, det är inte möjligt att ni säger att ni verkligen tyckte att det här var ett roligt avsnitt.
But this is the voice of the holiness of God.
Men detta är Guds helighetsröst.
Author of all beauty.
Han som har skapat allt som är vackert.
There is one woman left.
Det finns en kvinna kvar.
And as we cease this study, I bid you look again at her clothes.
Och när vi avslutar det här studiet så skulle jag vilja att ni ännu en gång tar och tittar på hennes kläder.
For this section of the revelation ends with an outburst of hallelujahs.
För den här avdelningen i Uppenbarelseboken, den slutar
because,
med att man brister ut i halleluja.
Because God has judged the great whore.
För Gud har dömt the great
whore, adultery,
har dömt den stora horan.
And also because the marriage of the supper the marriage supper of the lamb is ready.
Och också för att lammets bröllopsmåltid är redo.
And his wife hath made herself prepared.
Och hennes och hans brud har förberett sig och klätt sig.
And to her is given that she should be arrayed in pure linen, bright and clean.
Och åt henne ges det att hon ska klä sig i rent linne, vitt och rent.
For fine linen represents the righteous acts of the saints.
Linne står för de rättfärdiga handlingarna som de heliga utför.
A faithful bride.
En trofast, en trogen brud.
Using life's opportunities.
Som använder sig av livets möjligheter.
To build a character.
För att bygga upp en karaktär.
By her righteous deeds.
Genom sina rättfärdiga handlingar.
That will please her redeemer.
Som är välbehagliga för hennes förlossare.
And make her ready for the day of display.
Och förbereda henne inför den dagen då hon ska stå inför honom.
At the marriage supper.
Vid lammets bröllopsmåltid.
So may God give us good understanding
of
his word.
Må Gud ge oss en god förståelse av sitt ord.